I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Konsten att vara.
Konsten att vara.
Åh, gud, hej.
Hej, du lever.
Knappt, men absolut. Jag är på väg tillbaka in i samhället. Det går väldigt långsamt. Men du, fan vad bra avsnittet blev förra veckan med bara dig. Jag kände mig så otroligt obehövd.
Nej men jag kände mig jättestel. Alltså jag trodde inte det skulle vara så stelt. Alltså min karriär har ändå gått ut på att jag sitter framför en kamera och pratar med mig själv, bokstavligt talat.
Ja, men det var det jag tänkte på när du sa det i början. Du bara, jag har aldrig gjort det för. Jag bara, alltså det är väl typ det här jag har gjort mest.
Nej men det slog mig att det är verkligen, det går nog inom under samma rubrik, men det är också någonting helt annat. För när jag filmar, då är det liksom, då kan jag sitta och larva mig och sen sitter jag och klipper bort ungefär 80% av allting jag har filmat. Och så är det ju då jag som klipper bort all ren skit och sparar det som blev någonstans på spektrat mild skit till helt okej. Här skulle jag alltså spela in någonting som jag helst inte ska klippa så hårt i och som våran klippare ska få och pynta med ljudeffekter. Och då, ja, det var liksom mitt meddelande till Davvarna när jag skickade det var liksom bara så här, klipp bort alla klipp bort alla gånger jag tar om för att jag typ sluddrar för att jag blir så nervös. det var en pärs, jag är så glad att du är tillbaka.
Ja, nej men det är kul att vara tillbaka. Det blev en rejäl omgång covid för mig.
Berätta.
Även när vi spelade in senast så, alltså jag hade så hög feber så jag kommer ju inte ihåg vad vi hade pratat om efteråt. Jag hade liksom ingen aning. Nej.
Jag minns inte att du var så sjuk.
Nej, jag var sjukare än jag låtsades om för att jag var så jävla envis. Så att jag var så här, jag ska fortsätta jobba, det går bra att jobba, jag ska bli. Var så här, den här skiten ska inte ta mig. Och sen så satt jag typ och jobbade och jag poddade och jag gjorde liksom allt man inte ska göra när man har hög feber. Och sen så bara blev det liksom värre och värre och värre. Så till slut fick jag ge upp allt, så då kunde jag inte göra någonting istället, så då fick jag bara ligga ner.
Åh, herregud. Och hur länge låg du ner?
Ja, men till och från i alla fall i, jag tror att jag var uppe i 13 dagar i alla fall.
Herregud, det är ja, helt sjukt.
Ja, nej, det var väldigt märkligt faktiskt. Jag blev ganska freaked out. Jag är fortfarande lite freaked out eftersom jag inte har nått det där stadiet som man brukar nå när man har haft feber. Så är det ju typ så att man en dag så blir det bättre och sen så har man en sömn på det och sen så är man typ återställd.
Mm.
Och det har ju inte hänt än. Och jag tvivlar lite grann på att det kommer hända. Jag tror att det bara så här successivt kommer bli lite bättre, lite bättre. Nu har jag ändå varit frisk i typ 2 dagar någonting. Frisk som i, jag har inte haft feber. Jag har inte behövt ta värktabletter för att sänka febern. Men jag är fortfarande skitseg och trött och jag hostar en massa och jag liksom snorar en massa. Så att det är inte alls den där grejen när man bara snäpar tillbaka.
Usch, jag är så, jag vet inte hur jag ska säga. För att jag är ju inte rädd för att få corona och det har jag ju väl aldrig varit. Men jag vill ju inte ha corona. Och att det är som att jag blir påmind om att det inte bara är att man får det och sen är det över, utan att det sätter sig på lungorna och man får svårt att röra på sig och man blir som Vad var det du sa? Hur du beskrev det på något sätt när jag frågade om du orkade ses idag eller om du ville ta det på distans igen?
Nej, jag beskrev mig nog som en gammal PC.
Ja,
för att jag, så fort jag gör någonting, det första jag gjorde när jag hade legat och i alla de här dagarna när jag ändå skulle försöka aktivera mig lite grann igen var att diska. Och inte ens det gick för att min temperatur gick liksom upp så fort jag rörde på mig. Så att jag kände mig liksom, och det känner jag fortfarande, att jag liksom blir lite varm. Jag typ tvättade idag. Och det är liksom så här, det är lite högre temperatur än det brukar vara. Och det är så himla bizarrt.
Varför tvättar du när du har varit sjuk i en pandemisk sjukdom?
För att jag har varit sjuk. Ja, nej men alltså det var så nästig, Clara. Du kan inte
du
förstå
sambo.
Hur mycket jag har svettats. Nej. Ja, men stackarn. Alltså, eller stackarn, gud, nu tar vi det lilla lugna här. Vi skojade i början av pandemin, jag och Albin, så har vi har liksom skojat sen det satte igång att så här, lol, om du skulle få covid, alltså jag, så skulle du bli jättesjuk och typ få alla symptom man kan få. Och bara, haha, Albin skulle inte få någonting alls. Tihi, vad kul det här skulle vara. 100% det som hände. Albin blev snorig i 3 dagar. Han fick liksom isolera sig ganska många dagar, så att han blev ju galen av den anledningen att han bara så här, jag mår ändå helt okej och jag måste bara vara under det här taket med dig som ligger och liksom svettas ner allt vi äger och har. Men han kom ju jättelindrigt undan, medan jag då fick typ varenda symptom man kan få. Jag har liksom haft ont i kroppen, jag har haft feber och frossa, jag har haft hosta. Jag har ju 0% smak eller lukt.
Fortfarande?
Fortfarande, så att jag kan känna så här, ja, men om jag äter halloumi så känner jag att det är någonting salt jag äter. Men jag känner ingen annan smak. Jag kan känna, vi har gjort lite så här potatis i ugn med vitlöksklyftor. Då känner jag bäskan från när vitlöken är lite bränd. Så då känner jag bara det, ingen annan smak. Och direkt när det hände så var jag så här bara, jag har ingen smak, nu ska jag äta en typ vitlöksklyfta. Och Albin bara, du behöver verkligen inte göra det. Och jag bara, jo, jag ska visa att jag inte har någon smak. Och han bara, jag bryr mig inte. Så det gjorde jag. Och det var så jag liksom förstod det så här, jaha, jag kan fortfarande känna att någonting är starkt. Alltså jag känner, tungan reagerar ju fortfarande på att helvete, det här är någonting du inte ska tugga på. Men jag kände liksom inte någon smak av det.
Fy fan, vad tråkigt. Men vad glad jag är att du tog ditt medborgerliga ansvar och sa till mig att du inte kände dig helt toppen där för några veckor sedan och att vi inte sågs då. För det var efter det som du fick covid.
Ja, precis, exakt. Det var ju faktiskt väldigt bra gjort av mig. Men jag kände ju på mig att nu är det någonting som håller på att hända. Nu är det här är inte bra. Och det var covid.
Men apropå då, Gustav, att du har legat i en sjukdom som potentiellt hade kunnat döda dig, så tänkte jag idag att vi skulle prata om nära döden-upplevelser.
Det är lite too soon, men absolut, vi kör.
Jag tycker vi gör det som en hyllning till dig. Du har gått igenom...
Som har överlevt.
Du har överlevt, hip hooray. Jag vet inte om du någonsin såg ljuset eller någon död gammal släkting vinka till dig glatt. Oavsett är jag glad att du är på den här sidan av universum och inte någon annanstans.
Tack så jättemycket, det känns så himla härligt att vara hyllad på det här sättet. Jag fick ju faktiskt en närmast nära döden upplevelseaktig hyllning i vår Facebookgrupp där alla önskade mig ett uppvaknande ur sjukdomens mörker.
Ett uppvaknande, som att du har legat i koma. Kanske du har i och för sig 13 dagar i en säng.
Jag fick lite den feelingen av att alla så här, vi önskar dig all lycka till, typ. Jag bara, oh, gud.
Gud, du får aldrig hamna i koma. Fattar vad jag ska sitta här och läsa fucking Wikipedia-sidor varje vecka då? Så slumpa
fram. Ja, men
jag kan förbereda ett
litet ark åt dig, det roliga också.
Ett dokument. Fan, vi borde göra det. Förbereda ett dokument för vad som händer om någon av oss hamnar i koma.
Ja. Alla OS som någonsin har varit ska vi läsa igenom vad som har hänt på.
Precis.
Konsten att vara. Konsten att vara.
Alltså Gustav, jag var ju nära på att dö själv häromdagen. Jag var ute och cyklade. Jag skulle cykla från centrala Stockholm hem till tunnelbanan där jag bor. Alltså en bil kör ut, inte bara rakt framför mig utan typ rakt på min cykel. För att det här är någon jävla idiot då, inne i centrala Stockholm vid centralstationen. Det promenerar jättemycket folk över ett övergångsställe och den här bilen vill köra ut från liksom en avfart då, förbi det här övergångsstället och ut på en led. I don't know, jag har inte körkort. Och det som händer då är att han sitter väl och väntar jättelänge på att alla människor ska gå förbi. Och då kan jag ju tycka det är sånt man får räkna med om man tar beslutet att köra bil inne i Stockholm. Och så ser han väl en lucka på typ 10 meter i folksamlingen. Men han ser ju också mig där jag kommer cyklande. Och rimligtvis går ju en cykel lite snabbare än vad människor promenerar. Men han bestämmer sig för att ta den här möjligheten. Och precis när jag då rullar ut framför bilen i kanske, vad cyklar jag i? 15 km i timmen? Cyklar jag så fort? Jag vet inte. 10? 10, hur fort går det? Jag har ingen aning. Ja, men då gasar han. Så att jag, alltså det här, och det är så konstigt för att jag har liksom inte tänkt tidigare på vad jag förmodligen hade gjort om jag hade blivit typ påkörd eller något sånt. Jag har ju tänkt för mig själv att så här, men då ska jag vända ryggen mot och så ska jag så här vira ihop mig till en boll och typ så här, jag har hört vad man ska göra om man blir påkörd och så har, typ inbillar jag mig att jag har sinnesnärvaro nog att göra alla dessa grejer. Det har jag ju givetvis inte. Så jag slängde mig på bromsarna, vilket också är korkat för då hade jag ju bara stannat rakt framför hans bil. Jag borde cyklat ännu snabbare istället. Nej, men jag slängde mig på bromsarna, svängde åt, alltså bort från hans bil och skrek högt, helvete! Det var många som tittade på mig, men den som inte tittade på mig var bilföraren själv, för han bromsade ju då, men han var ju typ alltså 5 centimeter ifrån mitt ben. Och jag tror att han skämdes och inte ville titta på mig, för han fattade alla själv att det där skulle aldrig gått. Men jag blev absolut livrädd. Och som en hyllning till det här fruktansvärda ögonblicket har jag letat upp lite stories på Reddit om andra människor som har varit nära döden. Har du själv för övrigt, förutom då att ha legat dödssjuk i corona, någon upplevelse av att där kunde jag ha dött?
Ja, det har jag faktiskt. Vi var ju med i en trafikolycka när jag var kanske 11-12 år någonting. Oj. Då vi körde på huvudled på väg hem från en simtävling och jag höll precis på att sätta på mig säkerhetsbältet. Jag satt i mitten i bak och så hörde jag min syster Emily skrika pappa bilen. Och sen körde en bil in i oss från sidan. Vi hade högerregeln på vår sida och vi körde också på huvudled. Så för oss då som absolut inte har körkort men ändå har lite koll på vad körreglerna är för någonting, så är det alltså 2 jättestora regler som den här bilisten ignorerade. Så han körde in i sidan av motorhuven på vår bil. Så att vi slungades runt och snurrade. Alltså roterade flera varv. För vi körde ju på, vi körde ju ändå så här, inte jättesnabbt men tillräckligt snabbt. Och han kom i jävligt hög fart. Och hade han kommit i 2 kilometer i timmen snabbare så hade vi dött. Pappa hade varit totalkrossad. Men nu fick han bara liksom fast i bilen. Så att vi bara snurra. Och sen stannade vi och det var förbannat obehagligt. Det var ju då jag kuttade upp min läpp också. Jag har ju ett ärr på min läpp för att jag hade så sneda tänder. Och sen så kunde jag då använda det här som ett argument när jag ville ha tandställning. Så här, för jag bara, titta på mitt deformerade ansikte. Ni måste sätta i räls på mig. Mina tänder har skadat mig. Och de bara, men gud, stackars barn. Jag bara,
Men alltså, vilken tur att du hann få på dig säkerhetsbältet.
Ja, absolut. Jag vill minnas att jag inte hann spänna det. Det var ju sånt här, du vet, när det bara sitter om midjan. Så att det var liksom så att jag slungades fram och så slog jag i då sidan, jag slog i pappas säte. Och det var då liksom när min tand kom mot min läpp så splittades läppen liksom.
Åh, fy fan.
Ja, nej, men så det var väl en snarlik upplevelse som det du hade.
Ja, ännu värre skulle jag vilja påstå. Du vinner.
Det skulle jag också vilja. Tack så mycket. Ja.
Någon annan som nästan vinner ännu mer är Reddit-användaren Riddlemaster of Head. Personen skriver, jag satt i ett regionaljet och det googlade jag för att ta reda på vad det var. Och det är som ett
What
litet,
the fuck?
Ja, det är ett litet flygplan. Det är mindre än 100 platser i ett sånt. Som precis skulle lyfta från startbanan på LAX, alltså flygplatsen i Los Angeles. när ett Aeromexico 737-plan, och då googlade jag också vad det här är, och jag har ingen jävla aning, det fanns ingen dedikerad Wikipedia-sida, men jag typ i mitt huvud gissar att det är ett jättestort plan då kanske, eftersom han då har skrivit ut att han satt i ett litet plan och sen kom det här planet. Jag har ingen aning. I alla fall, ett Aeromexico 737-plan körde rätt över startbanan framför oss, alltså precis när de skulle lyfta. Flygledartornet hade beordrat Aeromexico-planet att stanna, men av någon anledning hade de alltså kört ändå. Och enligt en artikel i LA Times 2 dagar senare så var det the closest near miss, alltså det närmsta en olycka som man kan komma utan att det blir en olycka. Alltså det fysiskt närmsta på 25 år på den här flygplatsen. För avståndet mellan de två planen var ungefär 0,5 meter.
Åh, fy fan vad läskigt.
Och så skriver han att, men allt vi ombord på planet kände var en plötsligt brant start, följt av ett utrop från piloten som med darrande röst bad om ursäkt för den lite grova starten. Jag hade ingen aning om hur nära döden jag varit förrän jag läste om det i tidningen 2 dagar senare. Alltså fatta att vara piloten i ett sånt läge och köra det här planet och liksom precis, alltså den hastigheten man är uppe i. Och så ska man precis så sakta, sakta lyfta tippen och bara glida upp luften. Nej, då kommer ett jävla flyg.
Och det här är så jävla läskigt.
Rakt framför en. Holy fuck. Det roliga var att den här kommentaren hade fått, eller den här berättelsen hade fått en underkommentar från någon som bara, jag satt på Aeromexico-planet.
Vi märkte inte av det. Vi hade ett stort plan. Där,
bara så här, göra sig redo, så här, sätta på sig lite hörlurar, och kanske en liten kudde bakom huvudet och bara titta ut till höger och bara, du... Ett plan som ska lyfta där rakt mot oss, ja.
Jag tänker på det här planet som nödlandade på Hudsonfloden i New York efter att de hade kört in i en massa Kanada-gäst typ, och piloten bara typ ropade ut någonting om att så här, nu kommer vi landa typ, och det var det enda de visste om.
En annan historia som är typ så här min värsta mardröm, alltså, har du åkt sån forsränning någon gång?
Ja, alltså när man sitter i typ en stock och så åker man nerför.
Ja, men som
plask,
typ
en flod.
Exakt, fast typ alltså legit en flotte, och ser man typ 8 pers som har en paddelåra, och så måste man så här parera strömmarna och vågorna och typ fucking stenar och skit. Alltså min mamma har ju tutat i mig sedan jag var liten att alla som gör sånt dör, för att de typ ramlar över bord, slår huvudet i en sten, förblöder och drunknar.
Ja, jag har något minne av att jag har fått en liknande förklaring av fenomenet av min mamma.
Ja, det är en användare som heter Triggerned som skriver, jag, och här uppstår mitt första problem, forsrodde, jag åkte forsränning, jag, whatever, du förstår vad jag menar.
Forsrände.
Jag forsrände, jag rände ner för forsen.
Ja, exakt.
I Colorado River när jag var 16. När båten åkte över ett vattenfall så tippade den över och landade upp och ner. Jag fastnade under flotten men lyckades hitta ett litet andningsrum mellan sätena. Men strömmen var stark, vågorna var helt vilda och vatten bara forsade in i munnen på mig. Jag kommer väldigt tydligt ihåg att jag tänkte, gode gud, låt det bara gå snabbt. Men så, den här personen är lite så här hatt i hur han beskriver saker, eller hon eller hen. Den här personen bestämmer sig helt enkelt för att ta sig ut underifrån båten. För att nu lät det ju som att han var beredd att acceptera att han ska dö, men nej, det var han inte. Så han tar sig ut, han skriver, jag lyckades sparka ut mig själv under ytan och jag dök upp på utsidan av båten, bara för att inse att jag på nytt var fast. Den här gången mellan båten och repet som var lindat runt utsidan för att kunna dra båten i land. Vår guide simmade mot land. Han såg mig inte och drog därför i repet för att få med sig flotten till stranden och kvävde mig med repet. Han var alltså fast då mellan repet och båten på något jävla sjukvänster. Jag var tvungen att simma tillbaka in under flottan för att inte kvävas till döds. Alltså fatta då, först tror att man ska drunkna och typ bara nästan komma till ro med den tanken, och sen ändå ha lite livsgnista och bara fuck it, jag måste ta mig därifrån. Och så lyckas man med det mot alla odds. Men så blir man nästan kvävd. Fattar hur mycket man älskar luft efter en sån här händelse.
Jag tänker lite grann på han som fastnade, den där historien som jag berättade senast vi pratade om folk som borde ha dött. Han som fastnade, han åkte ner med ett boxer båt.
Oh,
och fastnade under ytan. Och sen så först fastnade han liksom i en toalett och hittade en luftficka. Mm. Och sen så tog han sig vidare och då hamnade han på en annan toalett.
Fy fan, liksom, ah, vilken panik.
Det var liksom hans lott. Ja, total.
Han, den här personen är lite sparsam med detaljerna, som sagt. Så att på något sätt överlever han ju, han förklarar inte hur. Men han skriver, till slut lyckades jag komma ut och jag grät så hårt. För att göra det hela ännu värre så kapsejsade vi precis där souvenirfotografen var. När vi återvände till fotobåset en timme senare hittade vi en närbild på mig som kippade efter luft med repet runt halsen. Vår guide pekade på bilden och skrattade högt. Alla andra skrattade också. Jag blev generad över något av det värsta som någonsin hänt mig.
Alltså det är ju så förnedrande.
Och det här tycker jag också är ganska talande. För hur, alltså är inte det här lite så här typical forsränning jokes, alltså det är så livsfarligt, min mamma har nog rätt i att det är så jävla livsfarligt att en sån här grej, det händer hela tiden och det skrattar vi åt. Alla andra bara too soon, guiden bara haha, jag har varit med om värre saker, skärp er.
Nej, men du, när du hamnade framför den här bilen då, upplevde du en sån här nära döden upplevelse att du fick, du såg ett ljussken och det var en tunnel och jada jada etc.
Nej,
var,
jag gjorde
var
inte
du så
det.
Nära döden, Klara? Det lät verkligen så.
Jag var jättenära döden, tror jag. Eller mitt ben var i alla fall nära döden. Sen kanske alltså det jag hade kanske kunnat bli enbent, för att jag tror att han hade säkert kört in i mitt högerben. Men nej, jag såg inga gamla släktingar eller ljus eller kände mig trygg och varm och så. Tvärtom, jag skrek helvete och jag kände mig förbannad.
Ja, men det är väl i och för sig förståeligt. Jag vände mig till vår gamla vän Wikipedia och kollade upp vad en nära döden upplevelse egentligen är.
Mm-hmm.
Och det är då ett tillstånd som ibland beskrivs av personer som varit nära att dö, som du, eller som varit kliniskt döda men sen återvänt till livet, som jag. Och de här upplevelserna innehåller förändrade sinnesintryck, som typ starka ljusfenomen, de här tunnlarna. Man ser människor som har varit betydelsefulla för en, som då ställer sig framför en som Harry Potters föräldrar i typ bok 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är ju typ det som händer Harry hela tiden.
Mm.
Och tidigare så har man ju trott att det här är någon slags bevis för att ett efterliv, alltså typ himlen, existerar. Men forskare nu för tiden tror ju snarare att det här har att göra med syrebrist i hjärnan.
Mm.
Och jag letade lite grann efter info för att se liksom hur länge det här fenomenet till exempel har funnits. Och surprise, surprise, det har funnits lika länge som vi människor har funnits. Det finns alltså nära döden-upplevelser, också kallade NDU-er, för oss som sitter på lingot, vi som har varit med, säger NDU-er som förkortning. Och det har alltså rapporterats så långt bak i tiden som typ Nya Testamentet.
Oj.
Där Paulus, den gamla godingen, beskriver en NDU. Det finns också en stor sammanställning av Gregorius den store som gjorde det här på 500-talet. Och det här var då början på tanken om att det här var ett bevis på livet efter detta. Do you believe in life after love? Yes, sa Gregorius den store. Det finns också beskrivningar av NDU:er i grekiska, romerska, egyptiska och österländska myter och legender. Så att det finns ett ganska stort uppbåd av såna här.
Skiljer de sig åt? Eller upplever alla oavsett kultur och härkomst att man liksom kanske ser ett starkt ljus?
Det finns vissa aspekter som verkar vara liknande om inte annat. Men skillnaden som man kan se mellan olika kulturer är till exempel att ja, men en hindu kanske inte träffar Jesus, medan en person av kristen tro ser Jesus i ett sånt tillfälle. Mm. Så att såna här symboler för ens tro kan man springa på. Men det här med ljus och tunnlar och släktingar och sådär, det verkar vara ganska genomgående för alla olika kulturer faktiskt.
Mm. Jag har ju hittat en studie från det belgiska universitetet Liège, kanske det uttalas, som har studerat vittnesmål.
Liège.
Liège. De har studerat vittnesmål från personer som har haft NDU. Och då har de liksom konstaterat de här upplevelserna och rangordnat dem efter hur ofta man upplever dem. Och jag tänkte ju typ att så här, livet passerar revy. Det måste ju vara något av det vanligaste, för det hör man ju folk säga hela tiden. Nej, det är bara 16% av de här vittnesmålen som har haft sånt. Däremot har 80% sagt att de har upplevt en frid och ett jättelugn. Och 69% upplevde ett väldigt starkt ljus. 64% upplevde möte med personer eller varelser och så vidare. Ungefär hälften beskrev en känsla av att befinna sig i en tunnel. Och jag tänker ju att det är då, alltså den här tunneln, att man går mot ljuset kanske det. 4% beskrev en förmåga att kunna se in i framtiden. Den verkar ju obehaglig och komplett onödig om du ändå ska dö.
Om du ändå ska dö? Ska du sitta på den kunskapen för? Det är ju bara vi som kan se in i framtiden.
Men sen läste jag också en jättespännande intervju med en som heter Göran Grip. Han är 73 år, narkosläkare och dessutom en av Sveriges främsta experter på nära döden-upplevelser. Och han pratade om det här med teorin om att det skulle vara syrebrist i hjärnan som du beskrev. För det är ju liksom den konventionella vetenskapliga hypotesen, att det är liksom hallucinationer som har orsakats av kritiska biologiska tillstånd. Men han säger att det här är en bristfällig hypotes. Och då säger han så här: det finns många fall där personer vittnar om nära döden upplevelser liknande tillstånd utan att de har varit svårt sjuka eller skadade och alltså inte haft syrebrist i hjärnan. Det finns också de som har drabbats av hjärtstillestånd och blivit medvetslösa samtidigt som en inkopplad EEG-utrustning visat att hjärnan har varit helt passiv. Under upplevelsen hade de en ut-ur-kroppen-upplevelse och tyckte sig se sin egen återupplivning. Och efteråt visade det sig att allt de hade sett som gick att då kontrollera, det stämde med vad som verkligen hade hänt vid just deras återupplivning. Medan deras hjärna då hade varit liksom bevisligen ur funktion. Och deras nära döden-upplevelser kan inte förklaras av syrebrist i hjärnan, säger Göran Grip. Och så står det också att idag har han förlikat sig med tanken att allting inte går att förklara.
Men gud. Jag hittade en läkare som har gjort jättemycket studier på nära döden upplevelser. Och han kunde identifiera 9 olika moment. Och vissa är generella. Ofta så beskriver folk bara några få moment som den här tunneln eller ut ur kroppen upplevelsen som du pratar om nu.
Mm.
Men de här 9 momenten då i en NDU är känslan av att vara död, och det känns ju förklarligt, absolut.
Hur känns det, undrar jag?
Ja, men en kvinna från Chicago som hade drabbats av hjärtstillestånd sa så här, att det var svårt att förklara det. I ett skede var jag inte hustru till min man, jag var inte dotter till mina föräldrar, jag var totalt och fullständigt mig själv.
Ja.
Så beskrev hon att vara död.
Oj, vad jag inte alls förstår den känslan, men jag fick som en liten glimt av vad det skulle kunna innebära, och det tog över mig fullkomligt.
Ja, det är en ganska omskakande formulering där. Det andra huvudmomentet är frid och smärtfrihet, alltså att man helt enkelt lämnar paniken bakom sig och så blir man fridfull och man känner inte längre någon smärta. Här har folk också beskrivit lite grann om att de kunde liksom höra läkare prata runt omkring dem, men det de sa, även om det var då till exempel att den här patienten kommer att dö, skrämde de inte överhuvudtaget. Ut ur kroppen-upplevelsen nummer 3, då är det alltså att man ser det som händer i rummet samtidigt som man ligger och är alltså död eller döende. Och det märkliga då är att de här människorna som har varit med om det här har kunnat beskriva exakt vad som har hänt under tiden. Alltså så att de har liksom kunnat återberätta varje stadie. Varje grej läkarna har gjort på dem har de kunnat berätta. Och det gör ju mig super freaked out.
Ja, och det var ju det Göran Grip sa också. Att då när man har kunnat kontrollera vad läkarna har gjort, kanske i journaler och så, då har det stämt.
Ja, exakt. Det är så läskigt. Tunnelupplevelsen känns ju som en klassiker naturligtvis, ja, att man går igenom en tunnel, man ser ett vitt ljus, den är god. Då kan man ändå känna sig lite trygg och lite hemma om man ändå håller på att dö. Ljusvarelser är nummer 5. Det är alltså att i slutet av tunneln så träffar man på människor gjorda av ljus. Det är alltså som en förkroppsling av det här ljuset som man brukar prata om generellt. Att det är faktiska människor som står där. Och en 10-årig pojke som också fick hjärtstillestånd sa att i slutet av den här tunneln så möttes han av några människor och allesammans lyste inifrån som lyktor. Hela platsen lyste på samma sätt som om allting var fyllt av ljus. Jag kände ingen av dem jag träffade där, men allesammans älskade mig väldigt mycket.
Åh.
Och det är ju otroligt fint.
Ja, verkligen.
Nummer 6 är alltså en specifik ljusvarelse. Då är det en varelse som väntar på en. Jag skulle väl gissa på att det är Jesus eller Gud eller någon.
Mariah.
Mariah skulle det vara för mig. Whitney snarare, tror jag. Mm-hmm. Mariah lever ju framförallt.
Men jag tycker att hon glömma. Är då för alla.
Ja, och hon har varit det sedan tidernas begynnelse. Sen första Mosebok har det varit Mariah som har mött folk. Sen så pratar ju folk om återblick på livet också, det här med att livet passerar revy. Hur många procent sa du att det var?
Då ska vi se här. Det var bara 16% genomgång av hela ens liv, står det.
Ja, men precis. Så det är ganska många människor som har berättat om det. Inte så många som man skulle kunna tro. Med 16%.
Det var ju bara den här studiegruppen. Det kanske är fler. Worldwide, vad vet vi?
Kanske. Nummer 8 är en ovillighet att återvända. Och det här tror jag har lite grann att göra med den här friden som man upplever. Att man kommer dit och märker att jag har ingenting att oroa mig för längre. Så när de har tittat färdigt på sina liv och funderat lite grann och sett, gått igenom sitt CV, sitt livs-CV, så känner de att de vill faktiskt inte tillbaka.
Det hade inte jag heller velat.
Nej, så då kan de bli arga till och med när de kommer tillbaka och läkarna har lyckats återuppliva dem.
Oj.
Ja, och nummer 9 då är förändring av personligheten.
Oj, va?
Och då är exemplet som jag har här är en 62-årig affärsman som efter ett hjärtstillestånd sa att det första jag såg när jag vaknade på sjukhuset var en blomma. Och jag grät. Tror eller ej, jag hade aldrig någonsin sett en blomma förrän jag kom tillbaka från döden. En sak som jag lärde mig när jag dog var att vi alla är delar av ett stort levande universum. Om vi tror att vi kan skada en annan människa eller något annat levande utan att samtidigt skada oss själva är vi offer för ett tragiskt missförstånd.
Oj.
Och då tänker jag så här att just eftersom man nämner att han är affärsman så tänker jag att det är en sån här riktig Donald Trump-gubbe som har varit helt ruthless mot alla som han har mött. Alla som har kommit i hans väg och varit så här, skitsamma, kapitalismen, am I right? Och så vaknar upp och bara, en blomma, och börjar gråta.
Det låter som min PMS.
Ja, det är det faktiskt. Men det är ju inte bara sugigt att hålla på att dö, utan det finns faktiskt också en del hälsofördelar som man har kunnat påvisa. Som samma läkare som har gjort alla de här studierna, Moores, han menar att de som har haft en sån här NDU motionerar mer, de äter mer färsk frukt och grönsaker och medicinerar mindre än normalbefolkningen. Han menar också att färre har psykosomatiska besvär, de har mindre frånvaro från arbetet och färre år av arbetslöshet.
Men det här är ju spännande. Jag undrar om det här är då direkt efter sin upplevelse att så här, de har blivit medvetna om livets skörhet och därför börjar de ta hand om sig själva. Lite så som jag tänkte att jag skulle göra när jag kom hem från Robinson. Jag ska börja leva i nuet, jag ska inte titta på min mobil så ofta och jag ska börja äta mer sånt som kommer direkt från naturen. Hur länge höll det, Klara? 3 dagar.
Ja, det var en vecka skulle jag väl säga ändå.
Jag var zen och närvarande i en månad. Men åt jag kokos? Nej.
Åt du kassava? I helvete heller.
Tittade jag i mobilen? Men det låter ju trevligt ändå att döden är lite mer tjuketh än vad Robinson är.
Ja, men absolut.
Då vet man att någonting kan ju rädda en i alla fall.
Ja, och de har också färre symptom på depression och ångest, vilket kan vara intressant i just den här podden. Och de tillbringar mer tid i enmansprojekt. Och det här är en sån grej som jag har lyssnat väldigt mycket på nu när jag har varit sjuk. Det enda jag har kunnat göra har ju varit att typ så här, kolla Photoshop-videos på YouTube. Och sen har jag också lyssnat på, vad i helvete är han? Jag tror att han heter Callum Newman och han gör forskning om mening i livet och att minska sin skärmtid och hur sociala medier gör oss till typ mindre glada varelser. Och han resonerar så att för att ha mening i sitt liv så måste man genomföra projekt som på något sätt påverkar ens omgivning positivt. Man måste liksom känna att ens del av gruppen är viktig för att man ska må bra. Och det är väl en sån grej som man kan få för sig att göra då efter att man har hållit på att dö.
Förmodligen.
Ja, allmän uppskattning av livet i alla fall. Så det är ju härligt. Kul att man får ut någonting bra.
Verkligen. Som avrundning och kanske också som motvikt till det du precis berättade så vill jag bara läsa upp en sista Reddit-post från en användare som heter Sin Justitia. Den är, alltså det, nu är det fan lite triggervarning här. Jag vet inte, självmord är alltid jobbiga grejer. Och jag vet inte hur det är, alltså så här, med hängningar. Jag vet inte om jag typ har upplevt att jag blivit hängd i ett tidigare liv. Men jag som inte är i närheten av att triggas av självmord överhuvudtaget tycker att det är så otroligt obehagligt att ens tänka på att typ någon skulle hänga sig eller att jag skulle hänga mig själv. Alltså, det kryper hela mig, det är något så gräsligt. Men en person beskrev hur hen försökte ta sitt liv för många år sedan och att personen upplevde det som att det gick väldigt långsamt. Och hen skriver så här: jag kände min puls i mina armar och ben och jag kände hur pulsen sakta försvann. Jag kommer ihåg det som jag börjat kalla det stora tomma i mina terapigrupper. Det är svårt att förklara, men min bästa beskrivning skulle vara att det är ett tomrum. Men det finns inget mörker, inget du, inget ingenting. Det är ett totalt ingenting alls, som inte ens kan beskrivas som tomhet, för det implicerar att det skulle kunna fyllas med något. Det är så svårt att förstå att något sånt här finns, för man kan knappt ta in det. Jag tror att min nära döden-upplevelse innebar att jag fick en tjuvkik på det stora tomma. Jag hade precis tillräckligt mycket liv kvar för att förstå att det fanns där och inte tillräckligt med död i mig för att fullkomligt uppslukas av det. Min granne såg mig genom fönstret och fick ner mig inom 10 minuter. Jag var medvetslös i 3 dagar och idag är jag helt återhämtad. Jag är färdig i terapi och jag har helt vänt mitt liv. Men rädslan för det stora tomma förföljer mig fortfarande. Jag vet att en vacker dag kommer jag att behöva stå öga mot öga med det igen. Och den gången kommer jag förlora.
Oj, det var mörkt.
Ja, that's deep. Men det är faktiskt that's någonting deep. Också jag har läst mycket på Reddit. Alltså apropå nära döden, att det är så många som upplever en total tomhet. Alltså ett absolut ingenting.
Men det är väl det, den där känslan av att vara död. Att jag är,
ja.
Jag är liksom ingenting i relation till någon annan. Jag är bara jag.
Alltså jag hoppas ju att jag kommer få skutta över blomstrande ängar till ljudet av barnkör. Nej, vet du vad? Inte barnkör, för jag fucking hatar barnkör.
Barnkör, den var random. Oh. Nej, ja, jag tänker nej. Att...
Vuxna körer.
Ja, en sassy hbtq-kör.
Ja, exakt. En manskör.
Så sjunger Born This Way.
Det är ju vad jag hoppas på. Men å andra sidan, om det blir ett ingenting så kommer jag förmodligen inte ens ha medvetande nog att förstå att det är ingenting. Så när jag dör, alltså döden come at me. Vi löser det.
Konsten att vara.
Har du ett moment of the week?
Jag har ett moment of the week och jag måste ju erkänna att det bästa som har hänt mig de senaste veckorna var när jag häromdagen gick utanför min lägenhet och satte mig ute på en parkbänk och drack lite kaffe. Märk väl att jag inte kände någon smak av kaffet eller någon doft från häggen, men skitsamma, jag var utomhus för första gången på 2 veckor och det var så otroligt härligt och det har ju blivit sommar. Det hade jag aldrig kunnat tro när jag insjuknade, för jag liksom, jag tittade inte ut utanför fönstret på 2 veckor för att jag hade fullt upp med att titta upp i taket och tycka synd om mig själv. Så kom jag ut och bara, men Jesus fucking Christ, det är grönt.
Ja, och varmt.
Och varmt är det. Och det hade jag ju varit ändå. Jag har haft jättemycket feber, så att det är liksom, det har varit sommarvärme inomhus ändå. Men det är ju mitt moment faktiskt, att bara sätta sig ute. Sen blev jag svintrött av det och fick typ gå in och lägga mig. Och bara, nu blev jag varm. Men det är mitt moment of the week.
Gud, det låter skönt ändå.
Mm, ja, men det är härligt. Kul att vara på väg tillbaka. Har du något moment?
Ja, jag mår ganska dåligt just nu. Jag är väldigt ledsen varje dag. Jag vet, ja, jo, jag vet väl varför, men det är ju så många anledningar. Det är bara livet i stort som känns för övermäktigt. Och jag tror att det kulminerade lite idag när jag... Så här, men jag har ändå vaknat så här, på helt okej humör idag. Alltså så här, det är inte bra, men det är inte heller värdelöst liksom. Och så har jag glidit omkring hemma och jag har bara haft ett möte idag. Så att jag satt i det i någon timme, sen gick jag ut och sprang en kortis. Och sen så var jag och handlade och så kom jag hem och så bara landade jag vid mitt köksbord. Tog upp mobilen. Det är ju Eurovision den här veckan när vi filmade. Och så fick jag upp ett klipp på Twitter när massa av de som tävlar i år mimade till Måns Zelmerlöw och Petra Mede när de gjorde sitt Love Love Peace Peace-nummer 2016 på Eurovision i Stockholm. Och det var det. De stod framför en green screen och mimade till den i tur och ordning. Medan klippet, originalklippet rullade i bakgrunden. Och när det klippet var färdigt så började jag gråta. Och jag vet inte varför. Det var liksom inte speciellt fint eller häftigt. Eller... Det är ett klipp jag har sett många gånger. Och så nu var det bara att det var Eurovision-artister on top of that. Och jag bara började böla. Och jag vet inte varför. Jag känner bara, det går ut för nu.
Ja, usch.
Ja. Så att, det är nog mitt moment of the week. Då kände jag mig jävligt svag, ska jag vara ärlig och säga.
Ja, nej, men det blir det ju alltid faktiskt på något jävla vänster.
Så är det.
Konsten att vara.
Innan vi lägger på luren så ska vi tacka våra Patreons.
Ja.
Och då menar jag naturligtvis framför allt våra kavgudar, även om vi är jättetacksamma för de som ger mindre pengar än så. Men det är kavgudarna som vi har lovat dyrt och heligt att ge en shoutout. Så här kommer den. Då tackar vi Linnea Sivert, Humlan, Elinor Johansson, Sara Perjons, Stephanie Cetina, Knut, Hedda Lindström, Lolo Fät, Joakim Gustafsson och Isabel, Folkets Jubel. Puss på er. Helt fantastiskt. Ni gör ju så att vi kan fortsätta podda på det här sättet. Och det är riktigt jävla dejligt.
Det är jävligt trevligt faktiskt. Tack ska ni ha. Tack till er som också ger kanske $1 per avsnitt. Ni är också viktiga för oss. Tack Davva som klipper. Du är ett stycke geni.
Ja, ett stort jävla stycke geni. Många hekto geni. Tack till dig, Klara. Tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa.
Det är samma, Gustav. Bra att du överlevde.
Ja, så glad för det.
Hörs om en vecka.
Ha det så bra. Det gör vi. Puss, hej.
Hej då.
Konsten att vara, 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 konsten att vara.